kommer ta ett steg tillbaka. Vi kommer köra försiktigt så det ryker fram i horisonten under 2020.
Mm.
Vi kommer att så att säga ta fågelvägen till framtiden.
Ja, och det kan man säga att du har gjort. För du har åkt till andra sidan jorden. Det har inte jag gjort. Vi sitter i två olika delar av världen och spelar in det här. Det är faktiskt sjukt. Vi har aldrig gjort det förut. Vi har aldrig suttit på olika ställen och spelat in. Det här känns ju väldigt, ja, Filip och Fredrik.
Det känns jävligt Filip och Fredrik. Men så ska man inte heller glömma att Filip och Fredrik för att lyckas... fan, hur många avsnitt har de gjort nu? Jag läste någonstans att de har gjort fler avsnitt av sin podd än vad
det finns stjärnor.
Oj, okej.
Vad
det finns stjärnor.
På himlavalvet.
Nej, men jag kan tänka mig att de har liksom... Alltså då, på något sätt så blev ju de Ler och Långhalm, Knoll och Tott, Humle och Dumle. Och innan de liksom hade möjligheten att visa vad de gick för på Solokvist eller något sånt där. Men sen när man har känt varandra i 20 år så måste man nog ta en liten resa så här någon gång. Och så. Jag tycker det är jävligt sjukt att vi har under ett helt år med och liksom... rätt oberäkneliga pundare får man ändå säga, ändå med fungerande liv, men ändå så här, jag låter ju inspirationen styra min dag, och inspirationen har ju styrt mig till att göra det här, eller har ju styrt oss till att göra det här varannan vecka ett helt år liksom.
Det är mer
kontinuitet än vad jag har haft i något annat i mitt liv. Nej, men det är alltså inte ens skolan och sådana saker. Alltså det kunde ju gå ett halvår innan
det man säger ju jättemycket om vilken flexibel människa jag är.
Nej, yes. nej men det skulle jag inte säga.
Yes, nej, tack för det.
Nej, men det skulle jag inte, det skulle jag väl verkligen inte säga. Alltså det är väl båda som har varit ganska flexibla. Alltså hade jag inte känt för det här så hade man ju bara gjort någonting annat. Men liksom till exempel som varje år under skitmånga år, fan, under hur många år, under 10 år så har jag åkt och gjort musik i 3 månader liksom, januari, februari, mars. Då gör jag musik, för det är musik jag håller på med. Och det är det jag blir glad av, och det är det jag gör. I år, i februari, eller förra året då, då åkte jag 3 månader. Men då gjorde vi den här, eller inte 3 månader, men då gjorde vi den här podden på den tiden då jag egentligen brukar göra musik. Bara för att det kändes mycket mer, för att det kändes mer inspirerande. Och lite rent energimässigt så här, om man bara ser hela tallriksmodellen. Okej, det här är din energi. Du kan försöka lura folk att du kan lägga till tårtbitar i det här. Men det här är din energi. Så har man ju ändå, så gör man ju ändå medvetna val. Oftast i början av året var man tycker den känns inspirerande att lägga de grejerna på. Så där har man ju varit extremt flexibel och liksom tagit ett andningshål från liksom the ultimate path of life för att kunna göra
och
den
lagt
här
den
grejen
på podd.
Ja, nej, men helt absolut. Så det är liksom så där. Så
det är fett imponerande hur folk lyckas göra det här varje vecka. Det fattar jag inte ens hur det går till. Varannan vecka är ju, alltså även om det är askul så är det ju helt sjukt att varannan vecka kommer så ofta.
Men sen måste du ju fan, alltså den extra milen vi har gjort. Alltså okej, tänk om det var så här enkelt att spela in en podd, Malin. Alltså nu innan vi satte igång den här inspelningen så bara, vi satt och pratade en halvtimme. Alltså fullt sändbart poddmaterial. Alltså det var hur bra som helst. Alltså hade vi spelat in din röst där så hade det varit, ja, det hade varit en Patreon-exklusiv. Så jag tror att det är många, alltså vi har ju liksom åkt över hela jorden. Vi har liksom åkt hela jonkstugor och testat jävla ketamin med en tuk-tuk-chaufför. Liksom. Vi har åkt hem till hans familj och liksom suttit, alltså, uppe på hans hembyggda scen och liksom stuckit ner händerna i flera kilo med gräs som han har liksom... Jag menar, alltså, om man tänker Anders och Knark så här, som sitter på huk jämte en haschbäcknare som har som har precis köpt sin första platta och jämför det med att sitta jämt. Vad fan var det han hette nu igen? Nej, men när man jämför det med att åka ut i den fattigaste förorten i en av de fattigaste länderna för att hämta hästbedövningsmedel och samtidigt liksom hälsa på hans familj, då måste man ju förstå.
Ja, nej, men vi har ju clearly gått den extra lilla milen. Han heter Borin. Borin.
Bosse.
Bosse. Allas vår Bosse.
Bossebildoktorn.
Och det här numret har jag. Vi skulle kunna lägga ut det på Patreon faktiskt. Numret till vår kambodjanska ketamindealer.
Han är jävligt trevlig och vi kan gå i god för honom. Han skit, alltså ingen hassel någonting. Vi åkte bara ut till den där jävla förorten och bara gjorde det vi skulle. Inget snack, inget skit liksom.
En tuk-tuk 3 timmar in i landet.
Ja, nej, men alltså den där, jag är van vid att, alltså i och för sig så hade vi ju spenderat 2 veckor aktivt.
Och leta, ja, vi letade ganska länge.
Och så hade vi bara inte letat i det enda gatuhörnet där jag visste att det fanns.
Ja. Nej, vi började från fel,
ja, vi började,
fel håll
vi började,
det året.
Vi började på fel. Nej, men så jag menar att liksom... fan, helt enkelt så jag, alltid när jag blir så här inspirerad så händer alltid den här grejen liksom. Att jag kan liksom inte dölja min inspiration och min fascination och liksom hur intresserad jag är av det. Alltså du vet så här,
och vad är det som du pratar om? Nej, pratar du om ketamin eller om podden?
Nej, ja, men om podden och att lägga ner den extra medlen varenda gång man ska göra någonting sånt här. Och jag tror det jag snackar om är passion liksom. Och det är nog därför som till exempel då att, ja, men till exempel om man tänker att då Anders passion är nog att få uppmärksamhet. Det tror jag är Anders passion. Och då har han hittat att ett ämne som ger väldigt, väldigt mycket uppmärksamhet. Till exempel
alltså
knark.
Vi ger honom så himla mycket uppmärksamhet i den här podden också.
Jo,
det är helt
men...
sjukt. Han borde faktiskt sponsra våran podd.
Ja, nej, men det gör
all
han ju
publicitet
på ett sätt.
Är bra
jag kan,
publicitet.
Jag kan väl egentligen säga att Anders är väl den största sponsorn av den här podden genom att popularisera narkotika. Alltså du vet, det de gör är inte upplysa folk om farorna med narkotika. De upplyser bara folk om narkotika. Det är bara det liksom. Alltså de får fler barn och börjar knarka. Alltså det är bara det som händer. Det är lite sån här bara... Vi måste lära oss av vår historia så att det aldrig upprepas igen och igen och igen och igen. Alltså det är inte det handlar om. Alltså det är inte det som till exempel så här, men det är inte det som World War II Awareness Week på Hallmark handlar om. Att inte historien ska upprepas. Den handlar ju bara om att folk vill se krig. Så då sänder de krig och så har de hittat på en efterhandskonstruktion. Och bara, fan, det här är lite sjukt. Vi kan ju inte bara visa folk som skjuter varandra i huvudet. Och så kommer det PR-teamet. Vad säger ni om den här? Vi måste lära oss av vår historia så att det aldrig upprepas igen. Den lät skitbra. Den flosken lät skitbra. Vi går hårt på den 20. Det där är liksom bara en... Ja, men det är liksom bara... Det är en floskel. För att man ska kunna göra hemska saker i underhållningens namn, liksom.
Ja, det är smart.
Det är skitsmart. Det är skitsmart.
Alltså.
Men det vi gör, vi älskar... Alltså, vi älskar ju... Alltså, jag älskar den här känslan att liksom... Att kunna förhöja en situation. Alltså det kan vara vilken liten situation som helst. Som nu till exempel. Så sa jag till dig. Jag undrar om jag ska välja en kall eller en varm dryck. Och den varma eller kalla drycken. Alltså den gör så jävla mycket med mitt mod just nu känner jag.
Vad valde du då?
Jag valde båda.
Nej.
Jo. Jag sitter här med...
För nu, vad är klockan hemma... Hos dig nu är ju, vad är den? Den är 5:30 på morgonen typ.
Den är
05, så du sitter i någon sorts
05,
frukost.
Jag sitter vid en gigantisk pool. Jag sitter på långsidan till en gigantisk pool mitt i en frukost som de håller på att smälla ihop här.
De smäller verkligen ihop den också. Jag tror inte det hörs i din mic, men det hörs ju i i mitt headset hörs det hur de smäller ihop en riktigt god frukost.
Fan,
där bak.
Vad jobbigt. Okej, okay, okej. Okay,
nej, men jag tror inte att det hörs i den micken du pratar i. Den är säkert mycket bättre. Okay, det är den här,
fan, vilken den här
iPhone-lurarna som bara tar upp allting som är
irrelevant. Ja, men det har faktiskt, lagt märke till att de smäller ihop frukosten även på marknaden. De har två såna här, det är faktiskt en grej, alltså jag är ju marknadstekniker, eller det vill säga becknare, liksom, jag är kran. När jag går på en marknad så jag hör direkt, alltså du vet, inga ljud som är på en marknad och ingenting som händer på en marknad är av slumpen, liksom, allting är för att sälja någonting. Och alla har olika tekniker på en marknad för att sälja grejer. Typ så här ljud som tränger igenom är ju liksom extremt vanligt. Till exempel som haschbäcknare. Det har vi gått igenom innan, den universella skummingsgrejen. Pst, pst. Den där tränger liksom igenom sjukt bra. Men den är liksom lite för skum nu. Till och med snuten vet vad den är. Det är inte så bra. Ja, men fan, man åker dit
och
man gör den.
Pista på folk.
Ja, men exakt. Det är lite för bara... Den PR-avdelningen för pst har gjort ett lite väl bra jobb, kan man känna. Så när jag kom till Hermanplats och till turkarna på Hermanplats som sålde hasch, då hade de uppdaterat pst till sh, sh. Och helt ärligt, och alltså man blir
betydd. Och ingen snut förstod någonting.
Nej, alltså det gick från att, alltså, om någon hade sagt så, pst, så hade min inre lilla snuten i mitt huvud hade sagt så här, sätt honom i fängelse, sätt honom i fängelse, det ska vara hårda straff. Här kommer de hit och säljer hasch. Fred, du är i Tyskland, vadå kommer hit? Det är du som har kommit hit. Så snuten i mitt huvud säger så. Men sen så liksom den inre lilla linguisten i mitt huvud säger, för fan vad smart, de har bara ändrat till sh, sh. Och från början fattade jag inte, fan jag var le, så jag har inte sålt så mycket hasch när jag kom till turkområdena i Berlin liksom. Så jag fick fråga. Nej, men jag är fett nyfiken, finns det en scam på en marknad? Så kommer jag att gå igenom den scammen. Jag är väldigt, jag kan bli väldigt nyfiken om jag märker att någon håller på att lura mig. Så måste jag lära mig hur den luren går till liksom. Men där, i alla fall, där, att banka igång en frukost. De har hittat ett nytt sätt som jag inte har hört innan. Att de har liksom två knivar så här, som de hackar med, ja, men så att det låter så här, som en hackspett typ, som hörs genom hela marknaden liksom. Och jag märkte liksom
typ
att
de... nästan lite mot varandra. Så här.
Ja, men exakt. Och så märkte jag att de gjorde det när de inte ens gjorde den maträtten. Liksom. Alltså de bara stod och hackade med de knivarna. För att det skulle låta sådär.
Som att de bara hackar igång något. Liksom.
Nej, men det bara börjar samlas folk. Liksom. Alltså det bara är något som låter högt. Och det låter som att någon hackar lök. Jätte högt, liksom.
Det var lite som när jag drog igång min matbredare för andra gången i livet alldeles för en halvtimme sen, när jag skulle slänga ihop mitt livs första egna burrito för att locka grannar på burrito. Och så samlas de. Men det skulle jag snabbt få ångra, eftersom att den blev så jävla äcklig. Jag kommer att äta upp absolut hela den där bönröran. Det är så jävla äckligt också, för den här Santa Maria-mixen har satt sig liksom på kanterna av den här matbredaren. Så att det liksom, när jag tar skeden i, då får jag hälften rå Santa Maria-mix och hälften så här färdigblandad bönröra. Så det är lite som topping.
Alltså då, vi skulle kunna
ha ett matlagningsprogram.
Ja, alltså det hade blivit så jävla bra.
Tänker du vad jag tänker?
Jävligt korta program. 30 sekunder. Det var bara så, det är någon som filmar. Man liksom sitter i en hand på T-centralen och bara... Och de bara, fan gör det?
Suger
i min lingonkorv innan mötet.
Man tömmer en refill på sig på 30 sekunder.
En svepande rörelse. Så man liksom lyckas suga i sig 600 ml kavlig mjukost med baconsmak.
Och 2500 kalorier. Hela dagsbehovet. Sådär.
Ingen har fattat vad som hänt. Bara en svepande rörelse så har man Som har fått i sig hela dagsbehovet av kavlig mjukost.
Hela dagsbehovet av kavlig mjukost.
Nej men okej, vi kör en snabb recap vad som har hänt då. Vi åkte till Dubai och firade in det nya året där. Och sen så åkte vi vidare när tolvslaget hade slagit. Kanske typ 10 timmar efter tolvslaget så åkte vi till Ho Chi Minh City. I Ho Chi Minh City så gjorde jag sånt som jag brukar göra, gå på massa sjuka tygmarknader, hitta massa konstiga människor, hitta en,
du tycker att det här är lite tråkigt att berätta om. Du bara betar av den här uppgiften.
Jag vet, jättekul
att lyssna på. Okej, vi kan skita i det. Vad vill du göra i framtiden, Frej?
Nej, men alltså det har väl inte varit. Okej, jag kan prata kanske om drogscenerna. Det är ju roligt.
Mm.
Det är kul. Okej, än en gång. Torka.
Ja.
Mm. Eller läste så här. Ja, när jag kommer till ett nytt ställe.
Mm.
Så är det ju alltid så här. Om man reser ett gäng så är det i alla fall oftast en som är så här bara, men fan, ska vi inte fixa knark då? Vad fan? Alltså, vi måste ju ut och fixa knark. Alltså, det är någon som är drivande i den frågan, om man säger så. Nu, den här gången så är det jag som tvingas vara drivande i den frågan. Det är det ju ibland.
Ja.
Men jag är ju, ja, men som du vet, jag är liksom inte så, alltså jag är inte så på hugget när det kommer till att fixa knark. Det har ju liksom alltid funnits i min omgivning ändå. Alltså så här, utan att behöva göra några större ansträngningar. Så då när jag kom hit till Vietnam så, ja men jag hade faktiskt inte ens, jag hade inte ens liksom, som många gör liksom, jag har inte ens valt landet utifrån vad jag kan få tag på liksom. För man kollar i dagsformen i lite så här. Ja, men med lite knarkiga vänner som gillar att åka runt och kolla liksom lite, så här, lite trådar kanske.
Mm.
Kolla om, det är, om man dör, om man röker weed till exempel, kan man bara kolla. Men jag har inte kollat något sånt.
Nej.
Jag har inte kollat ett skit sånt. För jag liksom, ja, jag tänkte att, ja men fan, kommer det i min väg så kommer det i min väg liksom. Och det har det ju aldrig inte någonsin i hela mitt liv gjort på, alltså direkt. Så jag åkte hit, jag googlade. Kom in på mycket Reddit-trådar och så här, och subreddits och lite olika flashback-trådar och sånt som man måste vara lite inbiten för att ha tillgång till.
Yeah.
Och där, ja men faktiskt, där fick ni höra det också, att jag har skrivit en jävligt många inlägg på olika knarkforum som ger mig backstage-tillträde.
Under pseudonym?
Nej, jag heter faktiskt Frej Larsson på både Reddit och Flashback.
Du ger också ut ditt lösenord på Instagram YouTube. Live.
Ja, nej men alltså fan, ja, nej men sånt där håller jag inte på med, pseudonym och kryptering. Nej. Det här ska det vara, det är bara, jag kör med öppna kort.
Nerkabbat utan brandvägg.
Jag har inget att dölja. Jag behöver ingen jävla tjetjensk VPN-tunnel. Alltså jag säger samma sak om polisen kommer till mig som du säger 365 gånger om året. Jag är alltid hög. Det ska ni veta. Alltid är jag hög.
Det ska ni veta.
Om jag har något på mig, det är väl fan självklart att jag har någonting på mig.
Jag är ju alltid hög. Hur skulle jag annars kunna alltid vara hög?
Jag har någonting på mig. Nej, men vi kom hit i alla fall. Och alltså, jag letade inte knark. Direkt så gick jag ner för gatan. Tog en drink här. Femte fuck. Och då hade jag ändå varit inne i sådana här subreddit. Där det är mycket sådana här killar som bara, you should respect their law. If you go to jail, it's your fault. Alltså till och med liksom folk som är rätt liksom. Ja, men som är internet liksom.
Mm.
De tycker ändå så här. Alltså braksvännen på Flashback, liksom modell 1 version A-mannen som vill ha hårdare straff, tycker att när man åker till ett land så ska man respektera deras lagar. Om du hamnar i fängelse får du skylla dig själv, din jävla idiot. Det är typ så. Ja, men det är lite så som, vad ska man säga, som LAN-mannen med North Face-jacka tycker, den vanliga. så här, Dreamhack-ungdomen 2020 tycker det, för deras pappa tycker det. De gillar sina pappor ganska mycket. De tycker de är rätt vettiga killar liksom. Mm. Så det tycker de på Reddit också. Så jag bara, oh, jävla, okej. Okay. Fan, det var ju hårt liksom. För att det var ingen som fick några svar. Alltså det var så här, trådar från de hetaste spåren gick tillbaka till 2016 liksom.
Aha.
Och så var det några som hade skrivit nytt liksom. Men då var det alltid så här, kontakta mig i PM och så här. Och det... Så, alltså, jag är lite för gammal för att skaffa en speciell vän utomlands.
För att kontakta någon i PM.
Fan, jag vet. Så jävla... Så, om det inte är någon ny drog som jag inte har testat innan. Är det, alltså, är det sånt som jag har provat innan? Nej, jag kommer inte att kontakta Rad Brad från Cali. Som weed, som har fucking doobies. Alltså det är bara, det är för mycket slöseri med livet. Då är jag hellre
inte
ohög. Mm. Nej, men jag bara, fan, jag är så jävla trött på becknare.
Hör dig.
Jag är så jävla trött på becknare med tribal vibes liksom. De ger inte upplevelsen värt besväret.
Mm.
Så jag sket i att kontakta Rad Brad. Rad Brad 2000. På Reddit sket jag mig. Liksom.
Ja.
Så jag gick ner istället för gatan. Så kommer jag till ett ställe som heter... jag ska inte säga det nu på frukosten. För då kommer de fatta att jag är en skumrask man med dold agenda. Nej, men den heter
Blå
Apan.
Jag låt ingen där vid frukosten få veta.
Nej. Den heter Blå Apan bara när någon är på förkock. Och där så säljer de två olika sorters bra, både hydroodlat och det som jag åker utomlands för att, för jag gillar inte det starka gräset, alltså att jobba i det starka gräset. Nu har jag ett sånt jävla, jag måste ge en shoutout till en kran sen också som har försökt bli min personliga kran under lång tid och nu tror jag kanske har kommit en bit på vägen på att lyckas. Men i alla fall, blå apan här, två olika sorters gräs. De har även några knappar som jag inte har testat. Vi satt där. Och så köpte vi på oss allt. Så åkte vi till en technofestival. Och rätt vad det fan var så står man ju där liksom och kollar på Sonja Monet och Ricardo Villalobos och i ett tillstånd som man absolut känner igen sen tid.
Vips! Vad kul! Ja. Även 2020!
Ja, visst alltså.
De artisterna alltså.
Ja.
Då är det en riktig festival.
Det så här, ja, men fan, det var väldigt riktigt. Det var väldigt... det var jävligt bra vibbar. Man träffade nya kärleksfulla människor. Träffade en alban som heter Dejan som var skitchill. Som vi har hängt med lite efter det också.
Nice.
Och det är jävligt. Det är fresh här nu just.
Happy så times.
Så det, för att bara göra det kort. Knark finns, fest finns. Jag har inte ens letat. Alltså jag åkte inte hit på grund av den anledningen.
Nej.
Nej, det bara fanns här. Det bara kom till mig. Ja, nej, men det är superglatt. Men fan, alltså jag har ju börjat ta såna här grejer för givet. Det är det.
Ja, precis. Jag vet.
Ja,
men det är väl härligt?
Det är jättehärligt. Jag har börjat ta dans för givet. Och det ska man väl göra, antar jag.
Ja.
Men man ska bli glad när det dyker upp. Men jag är inte förvånad längre att det dyker upp just där jag är. Hur har det gått med din dekadens?
Ja, men här har det gått bra. Eller liksom, man kämpar ju lite sådär i motvind när det är mörkt hela tiden. Jag har vaknat precis i tid till att se solen gå upp. Ner. Alla dagar sen vi sågs
sist. Det är lätt att blanda det upp.
Jag läser din favoritbok, den här Buddha-boken. Vad heter den då? Tibetanska dödsboken. Och sen så... har jag börjat läsa en bok som jag fick av Kajsa om kreativitet. Den handlar om att få igång sin kreativitet. För att ibland när det är så mörkt ute så känns det som att man bara sugs ner i ett hål av någonting som är ingenting liksom. Och då står det i den här boken, den innebär lite övningar. Så att man ska skriva, en av övningarna är att man ska skriva 3 sidor varje morgon. Det kallas typ så här morgonsidor eller något sånt. Och då ska man skriva bara 3 sidor av strunt som finns i huvudet. Det är lite som att typ, men lite som en form av meditation. Man bara hasplar ur sig massa saker på papper liksom. Allt som man är irriterad på eller typ allting som är nice eller vad det än kan vara liksom. Men det är ganska bra för att jag märkt att de saker som man skulle kunna gå och älta som man stör sig på en hel dag, de försvinner liksom när jag har hasplat ur mig det där på papper. Och poängen med att det finns med i den här kreativa boken, det är för att man sen ska kunna få mycket mer fritt flöde till liksom att bara komma till skott med och skriva eller måla eller sjunga eller vad fan som helst, just det man hade tänkt att liksom få ner på papper och inte liksom fastna vid de här grejerna som ligger och gnager i huvudet typ. Och det funkar fett bra, så att jag gör det varje morgon. Och sen så, vad mer har hänt? Jag var på Millesgården och såg en fet utställning med min mamma. Den var nice. Det var typ Hilma af Klint och ett gäng gamla kvinnor, eller gamla, de är döda. Men det var liksom, de målade typ förra sekelskiftet. Och de satt typ i grupper och tog emot så här mediala budskap och så målade de det. Så att det var liksom abstrakt konst, ja, innan det var stort överhuvudtaget. Och sen så fick de budskap om att de inte fick, att liksom tiden inte var redo för deras målningar än. Så att nu på senare år så har de släppts. Men deras mission var att de här målningarna får inte ställas ut under våran livstid. För att så här, tiden är inte inne typ. Och mycket riktigt, sen blev det ju stor succé när de sen fick visas. Långt efter deras död.
Okej, handen på hjärtat, var det bra?
Ja, det var skitbra. Och sen så, det stod ju inte på Millesgården, men om man läser om det lite sådär här bort i bakom på internet, så framgår det att de hade käkat flugsvamp och grejer också när de målade. Och typ experimenterade en hel del med psykedelia och så här. Och det var väldigt många bilder med fina avbildningar av folk som röker pipa med något så här väldigt flummigt i liksom.
Fy fan,
så det
är roligt.
Pundande brudar för över 100 år sedan. Knarky timeless.
Du vet, jag gillar ju inte, det är skit om det är brudar eller killar. Så alltså folk som bara en målning, det är väldigt svårt att typ så här, det är väldigt, väldigt svårt att göra en bild och få mig att säga så här, fan, den här, it makes me feel some type of way liksom. Men när du säger alltså, men bara lägg i vilken bild som helst och någon röker pipa i bilden, alltså du vet,
alltså, det var helt
magiska bilder. Det är inte många grejer som så här. Jag har också en polare från förr som är min insyn i vad ska man säga så här, hur livet kan bli ibland. Så här, och det är väl lite en sliding doors grej för mig också. Alltså du vet, en så här ja, men en sjukt rolig och smart brud, och vi gick i samma klass när vi var små så här. Men som bara, alltså du vet, ja, men fan, hon liksom körde hårt i samhällets liksom ogräddigaste fel. Så ibland kan man liksom se så här snappar och sådana grejer. Ja, men bilen har stannat någonstans. Hon bor liksom i någon sån här trailer. Hon bor i någon husvagn liksom, med någon snubbe som heter Rolle som liksom har lagt upp mycket så här, jag ska slå ihjäl Rolle för han misshandlade mig natt. Han kom hem och ja, men mycket sociala problem.
Straight up liksom.
Mycket sånt där. Ja, men du vet, en snap från bara, kan någon komma och rädda mig? Jag sitter i bilen 16 mil utanför Piteå. Jag vet inte om jag kommer överleva natten. Ja, men du vet, too fucking real too.
Ja, det,
och du vet,
socialen
har tagit
riktigt,
alla
liksom.
Barnen. Och, ja, men du vet, hela den där. Men hon är också konstnär. Och fan, jag minns att varenda gång hon har skickat grejer så har jag blivit så jävla bara, men alltså, hörru, om du bara gör det här 10 gånger i rad nu. Då är ju allting löst. Det här är ju hur bra grejer som helst. Och inte nog med det. Du har ju keeps at the real liksom i, ja, men hon är lika gammal som mig eller ett år äldre liksom. Du har keeps at the real så här länge. Så nu, om du skulle ändra ditt liv och göra den här grejen, Ja, men till exempel flugsvampar, det är hennes grej liksom. Alltså hon gör mycket så här, flugsvampskonst. Och jag är sjukt intresserad av att kolla liksom hur en fet utställning med henne hade blivit. Men så flugsvampar, nice. Så flugsvampar och pipor. Ja. Så satte du båda dem bara. Ja, det käkar flugsvampar för 100 år. Så mycket avbild. Jag bara så här, boring. Så bara, lyckades du säga till så här, ja, ett både troll som åker inlines och röker pipa liksom. Det är det roligaste. Det är det roligaste jag kan tänka mig framför mig.
Ja, och sen så var det var liksom några bilder, det var ganska många bilder på skelett också av en av dem. Och det var för att typ det var i samma veva som röntgen kom. Okay. Så att just det här att det var första gången som man hade kunnat se liksom ett skelett genom huden och folk bara wow, jag ser död liksom.
Vadå? Du menar inte att det var de som gjorde den första dödskallen? Alltså du tänkte den som
det
är, det kan inte vara.
Liksom.
Nej, men i sig, man har ju alltid kunnat se skelettet.
Man har ju kunnat se avklädd död hud, eller du vet, ben obviously. Men just det här med, ja, men att det var så här ganska mycket skelett, för det var liksom lite inspirerat av att röntgen bara, röntgen är det nya svarta liksom.
Den nya genomskinliga röntgen.
Ja. Ja, men så det var fett.
Jag har bara hört det namnet. Vad heter hon? Vilma af Klint.
Hilma
af Klint. Okej, Hilma af Klint. Jag typ kanske
någon Klen typ. Ja, nu kommer jag inte ihåg namnen utan till. Men det är bara för att jag inte kan min konsthistoria tillräckligt väl. De här är ju kända
någon Preben.
Kvinnor. Någon Preben. Prebenstruell. Nej, bara okej. Kvinnor, inga danska
nej,
män.
Jag kände för att säga namnet Preben. Jag har känt för det ganska mycket på sista tiden.
Ja,
det är för fan det roligaste skiten.
Preben, ja, det är skitkul.
Det är som Danmarks Glenn.
Det är det.
Alltså jag såg så jävla många Prebens när vi stannade till i Köpenhamn. Alltså fan, danska män, det är ändå, alltså fan, det är något visst med liksom, med det sorglösa i att aldrig vilja utvecklas. Alltså att samma könsmaktsordning, det är så jävla, så jävla sorglöst liksom. Mm. När det är samma, alltså vi började fira nyår på en bar som heter Freddys bar. I Eastergard.
På Eastergard?
Ja, men du vet, en sån bar där man röker in och spelar Jack Vegas liksom. Och ja, men man pissar
fan,
på
vad
sig.
Fan, jag älskar de där barerna. Jag längtar dit nu. De är asnice.
Så där i alla fall, där fick vi mycket Prebens som firade in. Ja, det är ju så här, det finns ju ingen direkt ordning i en dansk bar. Det är den mannen som har ätit mest julmat och bara skiter i allt och bara pratar som väldigt likt liksom en full ryss på en frukostbuffé. Liksom. Att kö är bara ett rekommendationssystem för Preben. Det är bara så här, det är en rekommendation om något man kan göra om man är bög. Liksom. Men Preben skiter ju fullständigt i det. Så Preben är lite småpackad. Och dessutom känner Preben bartenden. Och sen den tredje grejen som bevisar att Preben bortom allt rimligt jävla tvivel äger den här baren. Ja, det är ju att det finns en bronsplakett vid hans bord där det står Preben.
Okej, det finns ju två alternativ. Antingen har han donerat pengar till baren eller så har han bara varit mest i baren av alla och fått.
Jag kan säga att Preben donerar inte. Alltså Preben donerar inte skit. Kanske att det sker en del donationer till Preben. Men alltså Preben donerar inte ett skit.
Okej, jag blandade ihop det med det där plakatet jag såg på Millesgården igår. Det här var inte samma sak alltså.
Nej, men sådär i alla fall. Där började jag. Fan, vi firade ju nyår på massa olika ställen. Vi lyckades liksom flyga i kapp där jävla den tidszonen liksom. Så vi kunde fira på flera ställen.
Det är ju konstigt för ni flög åt andra hållet. Men vi kan säga det att det var så. Så håller historien.
Ja, men man är ju i luften ett tag också där. Så vi satt liksom där och kollade på våra mobiler. Hej, 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 hej. Och men ja, fan, så det kändes som att vi firade nyår i alla fall väldigt, väldigt länge. Vi kanske i för sig inte räknade ner där på Freddys bar, när jag tänker efter. Nej. Men det var ju, vänta, fan, alltså, nej, det här kan jag inte i min vildaste fantasi ge mig in på.
Få gå ihop, nej.
Jo, men fan, vi träffade tre svenskar där. Vi träffade tre svenska prebens på baren, som satt på den baren för att fira nyår. Nej, vad fan? Hur fan var det nu? Nej. De frågade om vi visste någonstans dit de skulle gå.
För att fira nyår.
Men då var det ju nyår, för de skulle ju gå dit nu.
Ja.
Fan, jag får inte riktigt, jag vet inte riktigt. Jag var kraftfullt berusad redan redan vid det här stadiet. Jag var väl på något sätt liksom liten lokal preben också. Alltså alla,
det är helt okej att inte få ihop hela nyårshistorien intakt. Jag var ute på en riktig bender. Nej, det var också, jag hade en sån här tudelat nyår. Först så åt jag en astrevlig och sofistikerad middag med ett gäng. Och sen så, när alla de hade däckat, då drog jag till en annan fest. Och drog en andra andningsbender med Joel Billekvist. Det var riktigt nice. Hej, hej Bill.
Alltså jag kommer inte ihåg att jag räknade ner någon gång när jag tänker efter. Alltså jag hade inte någon sån med raketer och sådana saker. Jag kan liksom inte, när jag bara, alltså det känns som att jag räknar, det här är typiskt mitt halvfullt / halvtomt glas liksom. Mm. Men när jag bara, ja men okej, vad fan, vad var jag då där?
Men kanske i Dubai.
Jag har ju liksom förstått att antingen så är man ju kreativ eller så är man ju inte det.
Nej, det stämmer inte. Men du kan få säga din grej, så kan jag säga min sen. Berätta.
Det handlar ju bara om att man ska skaffa en spelning. Vad nu spelningen är i det kreativa området som du håller på med. Alltså det kan vara, vad fan, en uppvisning. Du måste först boka en uppvisning. Alltså det, den grejen. Okej, vad vill du åstadkomma? Jag vill skriva en bok. Okej, berätta för alla releasedatumet för boken. Så blir det pinsamt om du misslyckas fram tills dess. Om du har några sorts liksom, ambitioner att liksom fullfölja någonting överhuvudtaget, så kan det vara bra att bara, ja, jag ska ha en spelning då som jag håller på att göra låtar till. Så här. Ett, skaffa en spelning. Ja, två, se till att inte suga på spelningen. Ja, två steg. Så blir du kreativ. Och jag menar, alla de här jävla böckerna som folk håller på att skriva, det är ju inte folk oftast som, alltså det de gör som kreativ efterlämning till världen, det är ju att skriva den där boken. Alltså ja. Så här, ofta. Och
men den här personen här, hade skrivit andra böcker också. Eller så här, för att så som det liksom, eller en av de grejerna som kommer fram i den här boken är att liksom hon var inte uppvuxen med konstnärsföräldrar eller någonting sånt, så att det hade liksom, hon hade inget naturligt mod att börja ta sig an sådana uppgifter som att bara skapa helt fritt liksom. Utan som många upplärd i skolan och sådär. Jag har inte heller konstnärsföräldrar. Jag har alltid tyckt att det är kul att typ göra grejer som är kreativa. Men jag har liksom inte, jag har inte tagit det på allvar på något sätt i stora delar av mitt liv, utan det har varit så här att man går till skolan och gör saker som man blir tillsagd och får i läxa och typ så här. Även under stora delar av mitt vuxna liv när jag har jobbat med kreativa saker, så har det ju fortfarande varit på uppdrag av någon som jag har varit kreativ. Så att just den här saken att vara kreativ bara sådär, liksom av sig själv och ta sig an det och liksom ta sig själv på allvar när man gör någonting helt flamsigt och kreativt liksom. Att kunna ta det flamsiga på allvar typ. Och att dessutom få igång det. Det finns ju vissa människor som bara, alltså, eller många liksom tunga konstnärer som bara inte kan leva utan att skapa. Alltså att det är det absolut det som ligger till närmst till hands, att bara liksom sätta sig och skapa inom det området som man skapar bäst. Och annars går man under. Men det finns ju väldigt många som skapar på ett helt annat sätt. Jag skapar ju inte för att jag går under om jag inte skapar, utan jag skapar för att jag liksom ackumulerar så jävla mycket energi och kraft så att jag till sist lyckas få ur mig saker som jag verkligen, verkligen vill få ur mig. Processen ser ju helt, helt annorlunda ut. Och just den här saken att man bara börjar typ och tvingar sig själv att sätta sig ner och sen så lämnar det öppet vad det nu ska, vad som ska komma av det där. Det är en ganska bra grej att någon bara säger åt en så här, den här boken nu, bara, ja, du måste sitta varje morgon och skriva de här tre sidorna.
Men då istället, alltså till exempel då din förklaring var ju annorlunda än min förklaring. Min förklaring var mycket kortare. 1. Skaffa en spelning. 2. Se till att inte suga på spelningen. Och ibland så tror jag att folk typ så här vill berätta, alltså du vet.
Ja, men jag svarade på, omgivningen. För du sa så här, antingen är man kreativ eller så är man inte kreativ. Och då menar jag att nej, det är inte två olika personer liksom, utan att alla kan vara kreativa fast det finns olika sätt att göra det på liksom. Men jag håller med dig, att skaffa sig en deadline är fan det bästa man kan göra.
En grej som jag har tänkt jävligt mycket på, eller inte tänkt jävligt mycket på, som jag har praktiserat jävligt mycket, är rap camp liksom. Och att jag, ja, men förra året var ju första gången då vi gjorde typ någon sorts podcamp liksom, att åka iväg och typ så här, göra den och hitta keto liksom. Men alla de andra, oftast när jag åker iväg eller när jag gör någonting sånt där, så åker jag iväg med liksom lite olika kompisar som gör lite olika kreativa grejer. Det kan ju vara att någon spelar synt eller att någon skriver texter eller att någonting sånt där. Och sen att man se om man kan göra någonting tillsammans. Typ så här. Eller nej, inte se om man kan göra någonting tillsammans. Göra någonting tillsammans med de som åker med. Ta med folk som man vet funkar i lag liksom. Och nu liksom när jag har gjort det 20, 30, 40 gånger och det liksom varenda gång man gör den grejen så blir det som ett litet, ja, men ringarna på vattnet blir väldigt positiva för jävligt många människor. Väldigt många människor kanske kan få en inkomst bara på en sån grej. Många kan kanske få ett mål i livet, vad som får dem att känna sig värdefulla i en del av någonting större liksom. Och där kom vi på att det tycker jag är roligt. För dels så får jag träffa jävligt mycket nya människor som har tänkt på nya sätt om kreativitet. Dels får jag träffa folk som har pluggat senare än vad jag har pluggat och lärt sig nya tekniker att liksom förfina det hela. Och 2020, då blir ju då garanterat året då det blir liksom en pizza slice camp som är mer organiserad som ett läger. Så ni som hör det här då, ni är ju de första som får höra det. Att det kom, så som jag tänkt är att 4 producenter, 4 rappare och 4 personer som gör rallybild ska träffas på samma ställe och bilda små grupper av saker som kan göra ett konstverk tillsammans. Och sen så ungefär på en vecka eller någonting sånt där sätta ihop någonting och sen avsluta det hela med ett liksom med en fet fest i tornet där alla kan visa upp vad de har gjort och allting sånt där. Den tänkte jag lägga ut snart, den här med pistolen mot mitt eget huvud. Och så nu la jag ju egentligen ut den lite grann.
Ja, den är utlagd nu liksom.
Nu är den utlagd, men alltså jag har ju alltid, alltså anledningen att jag har kunnat göra det är ju det som vi snackade om innan, att den här grejen att ta saker på allvar. Jag märker att till exempel journalister, de tycker det är väldigt viktigt att en konstnär tar sitt konstnärskap på väldigt stort allvar. Man ska kunna sitta och prata om djupare mening, djupare tankar, djupare, ja, men varför ägnar du dig åt ditt konstnärsarbete? Alltså det är inte svaret att jag vill göra andra glada, det väger betydligt mindre än att till exempel, jag vill kultivera mig i de litterära mönstren för att kunna skapa ett mönster som ingen annan någonsin har skapat innan litterär.
Ja, du menar den sortens allvar, ja.
Ja, men den att ta sitt konstnärskap på väldigt stort allvar.
Ja, ja, men alltså den sortens allvar låter som ett väldigt negativt allvar. Det allvaret jag menade var ett sånt allvar som innebär att man faktiskt tar det på till sitt eget skapande på tillräckligt stort allvar för att göra utrymme för det överhuvudtaget. Ah. Och för att avbryta det mitt i alltihopa för att man bara, nej men jag har ju ett riktigt jobb att tänka på. Alltså,
ja, men det har du fan, det håller jag helt och hållet. Men det är kreativt utrymme, att ta kreativt utrymme på allvar.
Ja.
Det är därför jag till exempel det är därför jag kan inte ta en servetthållare på allvar. Alltså men nu förstår jag att jag kan, jag, alltså den här världen är inte gjord för mig. Alltså servetthållaren är ju gjord för någon annan. Men jag bara, alltså vad fan, ser ni inte att det här är ett mixstativ? Fattar ni inte, förstår ni inte att jag behöver mitt kreativa utrymme och lägga mina smutsiga strumpor i era svetter? Och den grejen det har varit en kamp i hela livet, att växa upp i bondesamhällets avväxlingsfas och försöka berätta att det här är ingen servetthållare, det här är ett mixtativ. Fattar du den jävla idén? Och till slut så blev det så här, nej, det är ett servetthållare. Om du vill att det här ska vara ett mixtativ, då får du bygga upp din egen verklighet.
Ja. Sagt och gjort.
Så det är ju bra. Det är ju bra att liksom att inte finnas, att inte vara slöfnaskt så till den milda grad att man liksom finner sig i att en servetthållare är en servetthållare.
Exakt.
Då har man ju förlorat rakt av. Liksom. Det är ett fucking mixtativ, vad någon än säger.
Och en annan intressant förklaring som också var från den här boken, att hon pratade om skuggkonstnärer. Och att det finns många som, och du har ju erfarit tusentals sådana här. Och det är människor som har jättemycket kreativt inom sig som man egentligen har liksom ett behov av att få ur sig. Men istället för att våga ta den kreativiteten på då det roliga sortens allvar, så rör man sig runt de här liksom. Alltså om man till exempel hade velat bli låtskrivare och artist och så blir man istället typ manager eller bokare, för att man inte riktigt vågade gå rakt på sak liksom. Och om man egentligen hade velat skriva massa böcker så blir man förläggare typ. Sådär liksom. Skuggkonstnärer som hon kallar det, som inte liksom har givit sig själv utrymme att bara skapa. Så att ja, hon riktar sig till delvis då sådana. Och det finns ju massa sådana.
KRS-One sa att den femte elementet av hiphop är street entrepreneuring. Alltså så här, I mean, DJing, MCing, dancing och mål, alltså graffiti. Så sa han att street entrepreneuring är det femte elementet av hiphop. Och jag skulle nog faktiskt hålla med honom. Alltså den jag märkte att jag hade den genen när jag började då med att sälja de här jävla jultidningarna liksom. Att jag kunde få upp det här maniska drivet att fullfölja ett mål. Liksom.
Just det. Ja.
Och det, alltså fan på ett, alltså när jag tittar tillbaka på det, det är någon sorts jävla konstform att kunna driva sig själv till, alltså så hårt att bara ja, men jag ska ha en tv på mitt rum, jag ska ha Nintendo 8-bitars, jag ska ha 5000 spänn i handen och jag ska ha den nu. Liksom. Det är på något sätt något så här. Det finns
och
ingen
hassla liksom, hassla till sig hassla. Grejer.
Och det finns ingen rappare liksom som inte har haft den grejen själv, eller som har haft någon i sin absoluta närhet som har haft det som en specialtalang som har kommit någonstans. Problemet med skuggkonstnärer är ju att de är ju aldrig där de vill vara.
Nej.
Så ju närmare de kommer bort från skuggan, desto närmare hamnar deras klienter i skuggan. Liksom.
Ja, exakt. Nej, man kanske får välja antingen eller ibland.
Ja, men liksom, jag har bara märkt att det är typ en sån här, att om man inte är ärlig med varför man är där man är i första läget.
Så kan det komma som en
stor chock, eftersom det inte finns någon då på den positionen där den var tänkt på från början.
Så när den... man skulle ta bilder i AMK morgon så helt plötsligt så sitter man och pratar i radion istället.
Ja men exakt. Man är där för att filma några andra. Och de här, alltså fan, på ett sätt, de här, alltså skuggkonstnärer tycker jag ska ta sitt konstnärskap på mycket större allvar. Jag tycker det är konstnärer rakt av, och det är därför till exempel då jag är inte så jävla sur på jag är inte så sur som jag borde vara på den här streamköps avslöjandet som folk gjorde liksom.
Nej.
Jag har liksom sett den konstformen användas av kapitalistiska företag och storbolag för att uppnå samma resultat. Men nu så fort liksom några som inte, ja men när folk går före i kön. Alltså det får, alltså att göra street entrepreneuring handlar ju om att vara lite rysk i sin framtoning och gå före i kön. Och om man då, ja men om man ett kulturellt perspektiv alltid har stått sist i kön, så ja. Fan träng dig så jävla mycket du kan. Alltså jag bara, det bara liksom, den där kön, alltså den där kön upprätthålls ju bara av typ så här, hur kunde du tränga dig i kön? Alltså det är helt fucking utmaning. Alltså det, jag ställde mig fast i kön och folk sa till mig, alltså där ska inte du, du ska inte stå fast i kön. Men så sket jag i det för att jag var full. Och nu står jag fast i kön. Och vad ska du göra någon? Nu behöver jag inte stå i kö. Ska du göra någonting alltså åt det, eller ska du stå liksom och gnälla snett bakom i kön?
Jag kommer väl göra varannan gång. Jag kommer stå kvar i kön ganska ofta.
Jo, men
för
nu,
att min mamma verkligen har varit noga med att lära mig att stå kvar i kön. Men det är ju för att jag inte har det i mig naturligt att stå kvar i kön. Jag hade ju blivit helt vedervärdig om jag inte hade lärt mig det.
Alltså om jag nu hade köpt streams, alltså det hade varit roligt. På ett sätt hade det varit roligt. Alltså vi vet, för att många av de här grabbarna då, de säljer ju sin första kasse eller sin, ja men om de säljer 10 plattor så här. Och så får de alltså 1 kilo narkotika. Så får de en liten buffert och säger att de får 40 liksom lax på någonting. Och de har, då om man lägger det på att köpa streams, det fattar de inte när de köpte streams, men om man lägger 40 000 på att köpa streams, då får man 60 000 tillbaka i streaminkomster. Och grejen är det att det är inte bara de här artisternas aktier och gager som skjuter i höjden, utan det är även Spotify liksom. Alltså när de visar så här bara, oh shit, det kommer jättemånga streams, så höjs ju deras, alltså värdet på deras slutprodukt, alltså deras deras aktieportfölj blir exponentiellt större, så de tjänar liksom också på att betala ut de här pengarna till de här. Men nu känner jag inte riktigt, alltså jag kände den här kön, ja, den liksom, jag kände inte för att tränga mig den här gången. Det är ju bara att gå in och vad fan var det, streamify.com. In på streamify.com och köp
och
streams
investera
för 40 000 och så hamnar du fast på listan i Sverige. Nej, men sen intalar jag ju mig själv, precis som alla andra boomers sitter så här bara. Men sen när Spotify plockar bort det, då blir det inte så roligt för de här killarna. Då kommer det att synas tydligt och ja, allting sånt här. Nej, jag är inte helt säker på det. Alltså, Avicii... De gjorde samma sak med Avicii, men det var bara det att det var i Universals regi. Ja. Han har inte sålt slut 7 Globen. Han har sålt slut 7 Globen på marken. Och på marken i Globen får det plats, ja men vad fan, hur många är det? 1100 eller någonting sånt där.
Ja.
Så han har sålt slut 7 pytte små Globen. Och det var det som byggde.
Globen.
Ja men exakt, han har sålt ut Globen 7 delar. En del i taget liksom. Så trick med rök och speglar för att få en artist att se större, det har ju folk kört med i alla tider liksom.
Ja.
Jag sitter ändå intalar mig själv att det här kommer att hoppa upp och, det här fusket kommer att hoppa upp och bita dem i röven. Men det är inte så fusk funkar. Alltså det är så här, alltså det är så många som är inblandade i det här fusket nu. Alltså det är från journalister till liksom världens största streamföretag. Alltså ja, är ju en on this liksom. Ja. Så det är liksom, så det kom, det är för många huvuden, det är för höga huvuden som skulle behöva rulla.
Ja, just det.
Så jag tror bara att i framtiden så kommer det kanske inte att gå att göra. Men i den här luckan, i just den här kön, i den här luckan av historien, så gick det att göra så. Konstform för helvete. Konstform. Ja. Det tycker jag. Konstform. Riktigt väl.
Hassling. Äkta hassling.
Hassling. Riktigt hassligt liksom.
Nu smög vi in i det nya året med små, små försiktiga ballettskor på oss helt enkelt.
Nej, fan, jag smög verkligen inte. Vi smög inte in. Här kommer fan. Vi. Det jag vet väl världen.
Jag tycker att vi har smugit. Jag har kollat nämligen på den här mätaren som visar hur högt utslag jag gör här. Och jag har liksom absolut inte alls skrikit så mycket som jag gjorde i ljudtestet. Eller så här. Så det känns som att jag har liksom viskat mig in lite.
Aha, du menar liksom i ett mer Jordan BP. Vi har inte varit lika känslostyrda.
Nej.
Vi har blivit mer manliga i vår framtoning.
Ja.
Lite fan vad fett.
Ja.
Det känns fett att komma närmare sin inre Preben.
Jag har inte smygit. Här kommer jag. Alltså, så jävla bra.
Ja, vad fan.
Ingen ska komma och anklaga mig för att ha smygit in i 2020. Här kommer jag.
Sitter jag precis och hyllar Preben så säger jag, här smyger vi in i 2020. Så jag är 2020. Jag ska bli en Preben med egen bronsplakett på Harvest Home.
You know, Fredgie.
Jag ska bli isterbuk. Jag ska skaffa isterbuk och bli rödlätt året om och äta julbord från oktober till februari.
Visa dem.
20 knut, go home. 20 kuk. Nej tack, ingenting för mig. Tack så hemskt mycket för det här fina avsnittet. Och ni som inte följer oss på Patreon, ni kommer att missa det största jävla Nigeria-brevet. Ja, det är vi har riktigt nigeriansk underhållning för er som väljer att följa oss på Patreon.
2020.
Så
häng med oss.
Fan, vi syns nästa vecka.
Ja, det gör vi.
Okej, puss och kram.
Puss och kram. Ska ta med och röka folk. Bara en liten bit.